har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det här är Christian Holmedal.
Bor i Borås. I 40-årsåldern ungefär.
Han jobbar i resebranschen.
Tufft just nu.
Det är tufft just nu. Så han håller på ganska mycket med börsen. Och sen har han ett till intresse, fotboll. Och det här är liksom inga så nyfunna intressen. Det är inte bara så här resebranschen och knackigt. Alltså håller på med börsen och fotboll. Utan det här har varit med länge. Och för Christian så har fotboll varit ganska så förknippat med betting. Och liksom att man kan tjäna lite pengar på det här med fotboll.
Jag brukade få chans att lämna in stryktips lite då och då. Enkelrader för några kronor. Titta på tips extra liksom varje lördag. Sen liksom när det kom fram med tävlingar i Aftonbladet framförallt. Med Drömmelvan och Dream Team så var det en sån sak man älskade att plocka ut.
Jag tror ganska många känner igen sig i det här. Man gillar fotboll, man har en förälder som gillar fotboll. Och så får man lägga typ så här 4 spänn på en stryktipsrad.
0 igenkänningsfaktor för det. Men ja. Jag kan acceptera att det finns andra människor där ute som har haft det så här.
Jag är en av dem. Och Christian är en av dem.
När bettingen kom till internet runt millennieskiftet så var man ju som tidigt på att ha det som ett intresse, att liksom lägga lite spel då och då. Inte i jättestor skala på den tiden, men ändå att det var en kul intresse.
Christian var också tidigt på pokerboomen, Ladbrokes och andra sådana så här nätpokerbolag som började ta upp det där.
Pokersättet, var det årets julklapp 2005 eller?
Det var det, precis. Och Christian håller på med de här sakerna större delen av sitt vuxna liv, alltså börsen och betting. Och det går ganska bra på båda fronterna egentligen. Alltså, inga så sjuka pengar men ändå liksom bra. Och så fortsätter det fram till våren 2018.
Då kom det upp en sponsrad Facebook-annons i mitt flöde. Jag kände till loggan och namnet sen förut men visste inte någonting om det egentligen. Och läste på lite om det och tyckte att det verkade intressant.
Vad var det han fick reklam för?
Det var någonting som hette Football Index.
Det var väl någon algoritm som kände av att jag gillar både fotboll och aktier.
Om det var så att algoritmen var inställd på att hitta då, liksom personer som gillar fotboll och aktier, så var det en ganska så välskriven algoritm måste jag säga. För Football Index är väldigt mycket en blandning mellan just fotboll och aktier.
I princip alla fotbollsspelare som spelar något av lagen i Europa då, de fick en fiktiv aktie som man kunde köpa och sälja. De steg och sjönk i värde efter prestationer som de gjorde på planen.
Det är den korta versionen. Man köpte aktier i en fotbollsspelare och om spelaren gjorde bra ifrån sig så steg priset. Om spelaren spelade dåligt så sjönk priset på aktien.
Alltså verkligen som en börs.
Precis, så det var liksom riktiga pengar man går in med. Man satsar på riktiga fotbollsspelare som gör riktiga prestationer och värdet förändras då utifrån liksom de här prestationerna. Skillnaden gentemot en börs är ju då att du äger ju inte en faktisk del i en fotbollsspelare. Det är inte människohandel på det sättet.
Jag tar armen!
Exakt. Utan det här är liksom, det är liksom, vad ska man säga, fiktiva aktier på den här fotbollindex-plattformen. De har liksom som en egen liten fiktiv börs kan man säga.
Okej, jag fattar. Jag kan tänka mig att det är kul om man gillar fotboll och aktier att det finns en fotbollsbörs.
Det var jättekul, säger Christian. Fram till för ett par veckor sen. För då, Åsa, så hände det en grej. En grej som vänt upp och ner på hela den här världen. För den här börsen, där man säljer aktier knutna till fotbollsspelare, den har fullständigt kraschat. Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
Och med mig Åsa Secker.
Den här veckan om Football Index. Vad en obskyr fotbollsbörs kan lära oss om hela vårt finansiella system. Vad italienska mittenlagsanfallare har gemensamt med biotechbolag. Och såklart hur Christian klarade vad jag tror är världens senaste börskrasch. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Så Christian Holmedal ger sig in i någon slags sån fotbollsbörs.
Precis. Fotbollindex heter den börsen.
Och den här börsen kommer sedermera att krascha, har vi fått lära oss.
Precis. Och det är därför vi pratar om den idag. För att liksom reda ut hur det egentligen går till när någonting kraschar.
Och för att du ska få prata om fotboll helt ärligt.
Såklart. Christian upptäcker det här spelet, den här plattformen, Fotbollindex. Och den funkar då väldigt likt en börs. Varje herrfotbollsspelare i de stora ligorna i Europa är på den här plattformen representerad av ett lite så fiktivt aktiebolag. Om spelaren går bra, typ gör mål eller massa assist, eller om man är målvakt kanske håller nollan och sånt där, då stiger kursen. Om spelaren spelar dåligt så sjunker kursen. Christian doppar tårna lite grann 2018. Han gör en insättning, ser att det funkar. Han testar att ta ut pengar. Det verkar funka, allt verkar ganska legit sådär.
Som att sätta in och ta ut pengar på Avanza typ.
Eller Saver kanske. Mm. Ja. Eller kanske ännu lite likare, ett spelbolag. Alltså man kopplar sitt kort till appen typ. Och så köper Christian en spelare.
En aktie.
Den som jag minns allra bäst att du köpte först, det är jag helt säker på. Det var Andrea Belotti i Torino. Var det.
Cross now from Verdi. Belotti! And it is the Torino captain who saves the day.
Jag gissar att du, och helt ärligt, typ majoriteten av våra lyssnare inte är superbekanta med Andrea Belotti.
Korrekt.
Yes. Han är anfallare i det italienska mittenlaget Torino. Stor, stark, ganska snygg helt ärligt. Gör mål.
Låter kanon tycker jag.
Ja. Ja. Christian tycker också det. 2018 hade Fotbollindex ungefär 100 000 användare. Och de allra flesta är engelsmän. Och som vi vet så kan ju britterna absolut ingenting om någonting annat än just engelsk fotboll. Så att liksom de här spelarna ute i de andra ligorna i Europa, de är liksom lite undervärderade tycker Christian. Och Belotti är en av dem. Han tänker att han är så här, en dark horse. Så han är ganska billig.
Jag vill minnas att Belotti på den tiden kostade runt 1 pund ungefär.
en pund per aktie, ska jag säga. Alltså man kan köpa flera aktier i en spelare.
Och målet är att spelaren ska göra massa mål och då stiga i värde, antar jag.
Precis. Eller så här, det finns faktiskt flera sätt att vinna pengar på Andrea Belotti. Dels då aktiepriset stiger. Och priset stiger om någon har köpt 100 aktier av en spelare. Så Christian köper 100 aktier i Andrea Belotti. Och då stiger Belottis aktiepris från en pund till en pund och en pence.
Som en aktie.
Ja, eller som en väldigt så reglerad aktie, kanske man ska säga. Men visst här, efterfrågan ökar, priset stiger, så funkar ju aktier lite, ja, väldigt förenklat. Men det finns också fler sätt som man kan tjäna pengar på Andrea Belotti. Man kan också få utdelningar.
Som en aktie.
Som en aktie, fast väldigt olikt hur aktieutdelningar funkar.
Alltså, berätta mer.
Ja, men en aktieutdelning på ett börsbolag, det görs ju då så här, om bolaget gjort massa vinst, då har man en stämma och så beslutar stämman att bolaget inte behöver alla pengar och så delar man ut de här pengarna istället till aktieägarna.
Det här är vi bekanta med. Hur funkar utdelningen i fotbollindex då?
Då delas det ut en bestämd summa till tre spelare liksom varje dag det spelas match. Så typ så här, en
matchdag, utdelningsdag.
Exakt, ja. Precis. Och då delas det ut pengar till en anfallare, en mittfältare och en försvarare. Och det fanns liksom någon slags matris, alltså så här en uträkning för att räkna fram vem som gjorde bra ifrån sig.
Det var inte godtyckligt, det fanns en formel.
Ja, men så här, Opta, som är världens största fotbollsstatistikbolag, var inkopplat i det här och liksom räknade alla spelare i Europas typ handlingar utifrån liksom ett visst poängsystem då, typ så här, passningar och skott och passningsprocent, blockerade skott, räddningar om man, ja,
det var avancerat. Ja. Okej, och om man har aktier i någon av de här spelarna som då räknas ut har varit bra en matchdag, då får man utdelning.
Precis, så hade man en spelare som var en av de tre bästa den dagen, då fick man utdelning. Och den här utdelningen var lite så här olika stor beroende på hur många matcher som spelades den dagen. Men typ en lördag, som där ofta spelas väldigt, väldigt mycket fotboll, då kunde man få liksom 14 pence i utdelning om man hade den bästa anfallaren.
Nästan ingenting.
Det känner man, men det var liksom per aktie. Så om typ Andrea Belotti då, som Christian ägde, om han gjorde tre mål och jag menar, en assist eller någonting och blev utsedd till bästa anfallare en lördag, Christian ägde 100 aktier, 14 pence per aktie, det är ändå så här 14 pund. Ändå cash liksom.
Vad är det, 160 svenska kronor kanske eller något sånt där?
Något sånt. Mm. Plus då att det var troligt att aktiepriset på Andrea Belotti skulle stiga av det här, för att då liksom så här, har han blivit en bevisad spelare som fler kommer vilja köpa, så aktiepriset kommer nog stiga. Och då kan liksom Christian casha in på det också.
Sedan så hade varje spelare också chans att ge aktieutdelning på om de förekom i engelsk press. Om de omnämndes i artiklar i engelska tidningar. Så mätte då datorer liksom hur ofta de förekom i mediebevakningar.
Så dagar det inte var match, alltså typ under sommaren eller en... När spelas inte fotboll, nu spelas fotboll igen, men torsdagar kanske. Ja, då var det här en ganska stor grej. Man ville bli väldigt omskriven i... Och det här kunde ju vara av helt sjuka anledningar. Typ så här att Neymar kunde bli omskriven för att han hade varit på olika så här Rio-karnevaler och festat väldigt hårt och sådär. Men blev han omskriven så var det inte... Det räknades som positivt.
Ja, okay.
Men det kanske lite mer vanligare var att någon ryktades till en annan klubb. Så om till exempel Andrea Belotti skulle ryktas till Manchester United, vilket han gjorde något år innan Christian började med fotbollindex, då skulle det skrivas väldigt mycket om honom och då kunde man få som mest 8 pence per aktie om man var liksom den allra mest omskrivna spelaren.
Okej, okay, alltså jag fattar hur Christian kan tjäna pengar på det här, men hur tjänar fotbollindex pengar?
Ja, men så här, först kanske man bara ska förtydliga att fotbollindex är ett aktiebolag, det är ett spelbolag. Det startar av en man som heter Adam Cole.
Självklart heter han Adam Cole.
Självklart har han också en bakgrund i porr VHS-branschen.
Självklart, ja.
Affärsidén som Adam Cole tog fram då, det är då att han bygger den här plattformen som då rent tekniskt är ett bettingbolag. De har så här spellicenser och sånt där. Och när man säljer av sina aktier, då tar den här plattformen 2% av säljpriset. Och det ska då liksom täcka utdelningarna.
Det låter lite tycker jag. Det är mycket som ska täckas.
Ja, vi kommer till det.
Okej, okay, jag får hålla mig.
Ja.
Men hur gick det för vår snygga italienare Belotti? Gick det bra eller?
Ja, jag vill minnas att han gick ganska bra. Men han var en sån anfallare som rörde bollen alldeles för lite. Det fanns några stycken då som man liksom tänker att ja, men nu gör mycket mål. Men det kan ju vara så att han hade kanske 20 bolltouch på hela matchen liksom, och några stycken var avslut. Så att skulle han få då att bli bäst nästan av alla spelare i Europa som spelade på samma match då, så behövde han göra tre mål i alla fall i match för att det skulle vara aktuellt att han skulle vinna någon aktieutdelning.
Towards Belotti. Donnarumma's come a long way and not got there, and Belotti just had to keep it down.
Så att jag var nog ganska snabb med att byta ut honom mot någon annan spelare.
Belotti var lite som ett sånt där konstigt biotechbolag. Det fanns väldigt så här höga förhoppningar, och oftast med sådana här bolag så händer ju absolut ingenting. Men så plötsligt bara boom, så har de fått patent på sin revolutionerande medicinuppfinningslösning eller någonting. Eller då i Belottis fall gjort hattrick, och då är jävla vart utdelning. Men oftast så vart det ingenting.
Men det är lite så här, den oändliga potentialen är det okända.
Exakt.
Ja. Okej, men det här var inte Christians melodi. Sitta och vänta på att det kanske skulle bli hattrick.
Nej, han köper istället ett gäng andra spelare. Han hittar sin nisch lite mer, som är de här bollspelande mittfältarna som han passar väldigt mycket. Han tycker att passningar är underskattade i den här matrisen utifrån värdet och sådär. Så det är så Toni Kroos-typer.
Ja, säger inte mig någonting. Men det låter tryggt. Jag tänker indexfonder tryggt.
Exakt. Så Toni Kroos är en indexfond. Belotti är ett sånt biotech som kan smälla liksom.
Ja.
Och som det gör med indexfonder så går det ganska bra för Christian. Faktum att det går bra för rätt många spelare på den här plattformen. Priserna stiger på många fotbollsspelare. Utdelningarna blir ganska stora. Nu är det så här, allt som folk skriver på internetforum är ju kanske inte helt representativt för verkligheten ser ut. men det verkar som att väldigt många tjänar pengar på det här. Det går liksom svinbra för alla. Och det här, om du inte redan har räknat ut det, är ju ett utmärkande drag för någonting som kan bli en finanskrasch.
Oj, 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 låter inte bra.
Det gör ju inte det. Och vill man veta lite mer om hur en sån här process funkar, då ska man prata med Lars.
Ja, jag heter Lars Magnusson. Jag är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
Lars Magnusson har skrivit en bok om just finanskrascher.
Vad heter den?
Finanskrascher.
Toppen!
Man kan väl säga att de flesta krascher börjar på samma sätt. Det finns tre faser. Det första är då uppgång.
Man talar om idag till exempel att man kan läsa om i tidningar varje dag hur man, Finansinspektionen är orolig för att prisstegringar på fastigheter och bostäder ökar så kraftigt så att man befarar kan befara en bubbla, och också då i värsta fall också en krasch därefter. Så att det handlar om de här stigande priserna helt enkelt.
Stigande priser i sig är ju inte då en katastrof egentligen.
Kan ju vara toppen.
Ja, precis. Det kan verkligen vara toppen. På fotbollindex så verkar det ändå som att så här, det är mycket nya kunder som strömmar till, det är mycket nya pengar som kommer till plattformen. Varför skulle priserna inte stiga liksom?
Och Christian är med på den här uppgången?
Ja, till en början. Sen så går han bort sig lite grann. Han köper nämligen aktier i en spelare som heter Zlatan Ibrahimovic.
Alltid tyckte att den där Zlatan är lite överskattad.
Ja, vi kommer inte ta det nu. På den här tiden spelade Zlatan i LA Galaxy i USA.
Det här minns jag. Ja. För det var på den tiden jag följde Zlatan på Instagram, det har jag slutat med nu.
Ah, gud vad skönt det att sluta följa på Instagram. Verkligen. Kan varmt rekommendera till alla. USA var liksom inte med i fotbollindexspelet, men man kunde köpa Zlatan-aktier ändå för att han hade spelat i Europa. Och liksom man kan säga att hans aktiebolag låg vilande på något sätt.
Det blir också konstigt, för han kom ju inte att prestera i Europa eftersom att han inte spelar i Europa.
Exakt, så hans aktie var jättelågt värderat. Men då började det snackas om att han kanske skulle flytta tillbaka till Milan från USA.
Han var ju väldigt, väldigt lågt värderad eftersom man trodde att han kanske skulle avsluta karriären där. Så jag köpte på mig ganska mycket aktier av honom. Jag hoppades på att han skulle komma tillbaka till Milan, och sen stannade han i Galaxy, och då tappade jag en del på det.
Men han spelar ju i Milan nu.
Ja, men han flyttade dit ett år senare än vad Christian trodde. Och då liksom aktien gick upp lite grann, för att det började snackas om att han skulle dra till Milan. Christian köpte, han flyttade inte till Milan, aktien sjönk.
Timing är allt, det har jag alltid sagt.
Precis, och när Zlatan väl flyttade till Milan, då var det för sent, för då hade nämligen Christian tvingats sluta med fotbollindex.
För att allt hade kraschat?
Det hade det inte än, det hände sen. Innan det hände någonting helt annat. Någonting som till synes var ett dråpslag, men som visade sig vara väldigt fördelaktigt för Christian. Efter det här.
Vi befinner oss alltså just nu mitt i den stora fotbollindexuppgången. Allting är härligt, alla verkar tjäna pengar. Utom Christian då.
Precis. Christian har gått bort sig lite grann på ett bett på Zlatan Ibrahimovic.
Lätt hänt.
Ja, men nu gör han det enda mogna, stopp loss eller vad man kallar det. Han tar förlusten helt enkelt. Köper istället massa andra spelare och blir
trygga mittfältare.
Exakt, och blir en del av den här liksom stora kollektiva uppgången som pågår på Fotbollindex.
Den här uppgången som du också varnade för lite innan.
Precis. Men en uppgång är då inte liksom per definition farlig. Som Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, säger, det riskerar ju bara bli en krasch om något annat sen också händer.
Ja, och det handlar nästan alltid om förtroendet plötsligt vika. Alltså man tror inte längre att det här priset kommer att fortsätta öka, utan man börjar se sig om och tänka, jag får nog faktiskt börja, kanske måste bara sälja lite här. Det har gått upp så hemskt högt. Nu, jag kan kassa hem det här nu då, och så sen börjar jag sälja, för nu tror jag inte att det kommer gå upp mer. Då får många gör det samtidigt, då sker ju saker helt enkelt.
I fotbollindexfallet så börjar det så tisslas och tasslas lite om det här utdelningssystemet, alltså de här pengarna som ges till de tre bästa varje matchdag. Tasslandet sker på olika internetforum.
Såklart.
Behöver jag kanske inte ens tillägga.
Nej.
Och det folk skriver är att hela plattformen, är det inte lite så att den är uppbyggd som ett pyramidspel? Alltså att det krävs nya användare för att täcka de här utdelningarna hela tiden?
Jag känner att de kanske känner som jag, att det är något som inte stämmer kring liksom plus och minus här. Att kalkylen inte går ihop med de här 2%. Men jag fattar inte riktigt pyramidspelsliknelsen. Du får förklara.
Okej, men först då utdelningsproblematiken då. Att de här 2% inte skulle täcka det. Alltså, det finns två sätt du kan sälja dina aktier när du har, liksom vill bli av med dem. Antingen kan du sälja dem typ till mig, en annan spelare. Vi kommer överens om ett pris. Fotbollindex tar 2%. Kanon. Eller om du liksom inte hittar någon, så kan du sälja den till ett visserligen lite lägre pris ofta, men ändå sälja den garanterat till plattformen, alltså till Fotbollindex. Så har du köpt för 2 pund, priset stiger till 5 pund, du kanske säljer för 4,80 eller någonting. Men ändå, du har ändå gjort en vinst på 2,80, och det är, i princip så är det ju liksom Fotbollindex som tar den förlusten. Sen så tar de liksom ett lite lägre pris, men ändå, det är inte garanterat att de säljer vidare de här aktierna.
Nej.
Och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är den ena problematiken. Det här med pyramidspelsliknelsen kommer från att lite samma sak kan man göra när man köper nya aktier. Antingen kan du köpa av en annan spelare, typ av mig, men du kan också köpa av Fotbollindex, och de också gör liksom, vad ska man säga, nya emissioner i de här aktiebolagen som skapar nya aktier. Så att du börjar med plattformen, du vill köpa ett visst antal spelare, du kan köpa en ung spelare som precis dykt upp i spelet, då skapas ju de här aktierna från tomma intet. Och det du börjar prata om är, visst är det så att de här pengarna behövs för att kunna täcka utdelningarna.
För de pengarna går direkt till Fotbollindex.
Exakt.
Och de är beroende av dem, börjar man misstänka.
Det är det man börjar misstänka.
Jag förstår. Nu är jag med.
Det ska sägas att allt det här är lite så under utredning från olika sådana brittiska spelkommissioner. Och de här är ju alltid reggade på Jersey och de här konstiga skatteparadisöarna som de har i kanalen. Men ja, det görs utredningar just nu kring exakt hur det här upplägget har sett ut.
Olika varningsflaggor hissas, det låter farligt.
Verkligen så. Samtidigt så visar också Fotbollindex liksom upp vissa tecken på någon slags liksom figa, att de ändå är ganska legit. De går in som tröjsponsor i 2 engelska klubblag. Ganska stora lag dessutom. Jag tror det var Nottingham Forest och QPR. Och så här, det är ju långt ifrån gratis. Och det tar man som någon slags sundhetstecken. Att typ så här, okay, men det här verkar ändå vara ett företag som har pengar.
För klubbarna vill ju ha riktiga pengar.
Klubbarna vill ha riktiga pengar. Och det är också jättebra exponering. Så de tänker, ja, men då kommer det kanske komma nya användare. Ja. Under säsongen 2018-2019 så omsattes det över 300 miljoner pund på den här plattformen. Vilket är, ja, det är typ 3 miljarder kronor.
Mer, tror jag. 3,6.
Ja.
Pund står i 12.
Pundet står i 12. Mm. Och 4 miljoner pund gick ut i aktieutdelningar.
Det låter ju bra, allt det där.
Väldigt bra. Men i början av 2020 så kommer en nyhet som... Först, ja, när jag läste den här nyheten så tänkte jag, det här låter ju sjukt bra för Fotbollindex. Men i realiteten så var det inte så bra. Fotbollindex sluter ett avtal med Nasdaq.
Låter jätteflådigt.
Verkligen. Men de gör det av en anledning. Det är nämligen så att de ska skapa ett nytt system för att köpa och sälja spelare. Tidigare hade man då liksom alltid kunnat köpa och sälja av och till Football Index. Liksom de hade fast en garanti att den här centralinstitutionen alltid kunde köpa.
Man alltid sälja till banken.
Precis, ja men verkligen så. Uh-huh. Det skulle då ersättas med någonting som kallas för en orderbook som då Nasdaq är med och fixar. Alltså att de här spelarna, man kunde bara köpa och sälja av varandra. Så liksom Nasdaq klev in med ett system som kunde matcha priserna mellan köpare och säljare.
Alltså som på en börs?
Som på en börs.
Och i samband med det då så började priserna sjunka. Man märkte att det fanns en del storspelare som liksom inte var nöjda med detta. Att kapital började flöda ut från plattformen. Och nu sista tiden då, sen ett par månader tillbaka, så har priserna mest sjunkit mer och mer.
Och nej, det blir bankrun. Mm-hmm. Alltså, alla tar ut sina pengar samtidigt och så finns det inga pengar kvar.
Nästan. Det här triggar fram minskad aktivitet på plattformen, som vi kan säga. Och minskad aktivitet är ju dåligt, för att plattformen tar liksom en avgift på 2% av säljpriset. Och ja, då tänker man, nu säljs det så lite. Var får de pengarna ifrån nu egentligen? Mm. Så liksom ännu fler frågor kommer fram kring hur det här egentligen är solitt. Och efter det, och nu är vi då framme vid det som hände för några veckor sedan, så släppte Football Index ett statement där man förklarade att de inte längre hade råd att ha så höga utdelningar. Utdelningsmodellen skulle förändras.
Okej, misstankarna var legitima, det här var lite för bra för att vara sant, så nu ska man sänka utdelningarna.
Exakt, och den maximala utdelningen en spelare kunde få från en matchdag, det sjönk då med 80%. Och de här aktiepriserna var ju ganska beroende av utdelningen. Liksom, alltså, det är ju det som är ett aktiepris även på en börs. Alltså, det är så här förhoppningar om framtida utdelningar.
Mm.
Så att aktiepriserna, ja, du kanske kan gissa vad som händer med aktiepriserna.
Ner i golvet.
Exakt. Och så här, det här är ju liksom en jättenischplattform som, liksom, det var ju inte jättemånga svenskar som höll på med det här ens. Man bettade på fotbollsspelare. Man kan säga vad man vill om det. Men liksom, det fanns ändå människor med riktigt mycket pengar på Football Index. Alltså, jag har sett bilder på konton som hade typ 1 miljon pund på och sådär. Och alltså, till en början så sjönk aktiepriserna med typ 50%. Vissa sjönk med 80%. Alltså, det var folk som hade satt alla sina sparpengar på det här.
Jag har åsikter om de personerna, men jag håller igen. Fan vad jobbigt.
Det är ju, alltså, det är alltid segt med folk som förlorar pengar på när någonting inte, alltså, det är ju typ inte deras fel riktigt, känner jag. Eller på ett, alltså så här, de har ju tagit en risk. Men
sätt inte alla dina sparpengar på ett fotbollsspel på internet.
Absolut. Men jag menar, det de har satsat på är ju, det de tror att de satsat på är ju att typ huruvida en fotbollsspelare ska göra bra eller dåligt ifrån sig. Det har de vunnit på. Men det de förlorar på sen är ju att typ själva börsen. Alltså, det är lite som typ så här, du har gjort jättebra bets på Stockholmsbörsen. Och så visar det sig att själva Stockholmsbörsen inte finns.
Eller att den är genomkorrupt.
Exakt. Ja. Och det är, på ett sätt tycker jag att det är lite svårare att räkna med som en riskfaktor.
Jo, men det fanns nog några små varningsflaggor här längs med vägen som man hade kunnat plocka upp.
Ja, och gud vet att vi har gått in på dem nu. Men okej, det här händer, alla priserna kraschar, Football Index anmäls till olika spelkommissioner och bolaget går i konkurs, eller hamnar i administration som man säger i England.
Kaputt.
Och det här är då liksom kraschens mekanik. Kraftig uppgång, någonting händer, förtroendeförändring och så finns det liksom ingen återvändo. Så var det i Holland med de här tulpanerna som alla tjatar om alltid. Så var det 08 och så var det också med den här brittiska fotbollsplattformen.
Och vad händer sen? Alltså, vad gör man efter att kraschen är ett faktum?
Ja, vad som händer med Football Index och Christian, det kommer vi till strax. Men det som händer liksom generellt efter såna här krascher, det är ju då att folk gör det som vi gör nu. Typ, försöker förstå vad det var som hände egentligen. Och det finns då två huvudsakliga skolor kring vad det är man ska göra. Åtminstone under 1900-talet så fanns det de här två skolorna. Den ena är den så kallade neoklassiska skolan. Där menar de att det här, alltså en krasch, det är egentligen bara ett sätt för samhället att självläka. Det är liksom evolution. Någonting bättre kommer komma efter det här.
Då kommer det till slut att bli så lågt värderat det här, att det är någon eller några eller till och med många börjat tycka att det här är väl att trots allt det här företaget är ju, står ju fortfarande kvar där. De fortsätter ju producera och det måste vara undervärderat nu och börja köpa. Och då korrigerar sig det här. Då korrigerar marknaden själv så att säga. Och får igång en uppåtgående kurva igen för värdena på det här företaget, liksom, aktierna på det här företaget.
I fotbollindexfall så fanns ju då ingen möjlighet för någon att rädda de här liksom, fotbollsspelaraktierna, eller om man ska säga. De blev väldigt lågt värderade och sen konkade ju bolaget, så det fanns liksom ingenting att rädda där. Däremot kanske någon kan köpa konkursboet. Det är ju nog väldigt lågt värderat just nu.
Är du sugen?
Alltså om du blir sugen så kan jag tänka mig att ha en rådgivande roll och höja ett varningens finger för att det också pågår då massa utredningar kring huruvida det här var ett pyramidspel. Så se till att få ett väldigt bra pris, skulle jag säga, om du ska köpa det här.
Ja, noterat. Men om man inte tror på den här evolutionära utvecklingen av ekonomin, vad tänker man händer då?
Ja, men då kanske man tänker mer som John Maynard Keynes. Det här är då skola nummer 2 kring vad man bör göra efter en sån här krasch. Han var lite mer så pessimistiskt inställd till marknadens möjlighet att läka sig själv, så att säga. Han sa att visst, det kanske den gör i det långa loppet.
Och i det långa loppet är vi alla döda. In the long run we're all dead. Så att, han var ju skeptisk till möjligheterna för marknaden att klara sånt där själv. Han kunde ju tänka sig situationer där depressionen flatade ut sig och blev liggande under en lång tid. Och 30-talskrisen på något sätt efter Wall Street då, det som vi varade fram till mer eller mindre fram till andra världskrigets utbrott, det på något sätt besannar ju hans bild lite grann då. Och så hans typ av keynesianismen var, man kan säga, skeptisk till de självläkande krafterna helt enkelt.
Det Keynes menade är att staten måste gå in och styra upp liksom allt när något sånt här händer. Alltså typ gå in och stimulera marknaden, skapa nya jobb. Det kan typ vara vilka jobb som helst, liksom i vissa fall. Öka sina utgifter drastiskt, pumpa in massa pengar i ekonomin. Nu kanske inte
The Keynes, New Deal.
Ja, men lite så. Nu kanske inte Keynes pratar om fotbollsaktiemarknader på det sättet.
Var han inget fotbollsfan?
Han verkar ha sett en fotbollsmatch, Aston Villa Blackburn 1-3. Hur som helst, fotbollindex gick i konkurs. Det är lite oklart vad som kommer hända med företaget nu.
Okej, men Christian då? Förlorade han alla sina pengar, eller?
Nej, han gjorde inte det, vet du. För att han hade faktiskt lämnat för länge sedan. Kommer du ihåg när jag sa för en stund sedan att det kom ett dråpslag som Christian är tacksam för idag?
Mm.
Det slaget kom 2019. För då trädde nämligen den nya svenska spellagstiftningen i kraft. Om du hade ett spellag och ville att det skulle vara tillgängligt för kunder i Sverige, då var du tvungen att skaffa någon slags licens här. Det här var jätteomstritt när det kom i så spelbolagskretsar.
Mm.
Och i början så märktes det ingenting om det på fotbollindex. Jag fick väl känslan av att eftersom de är lite grann av ett hybrid mellan ett spelbolag och lite grann med inslag av en investeringsplattform, så kände jag att det kanske är att de har något undantag. Men sommaren 2019 då så kom det plötsligt att meddelande om att vi har fått besked av svenska spellagstiftningen att om vi ska fortsätta ha kunder i Sverige så måste vi skaffa svensk spelarlicens för detta, och det var ingenting som hade på planen att göra.
Så Fotbollindex köpte alla svenska investerares aktieportföljer. Christian fick tillbaka alla sina pengar, liksom, eller alla pengar som fanns på kontot, vilket när allt var räknat och klart var faktiskt en liten vinst på ett par hundra pund. Sådär.
Men gud, så trevligt. Det kunde ha varit värre för Christian alltså.
Det kunde ha varit mycket värre.
Det kändes lite snopet kan man säga. Man hade lagt ner ganska mycket tid på det, men väldigt, väldigt kul sak, och hade lite abstinens efter hela i början.
Man kan säga att spellagstiftningen räddade Christian i det här fallet.
Det skulle man nog kunna säga faktiskt.
Uh-huh. Bra jobbat, spellagstiftningen. Men en sak som jag tänker lite på när Lars och Christian pratar om den här uppgången och sen det här fallet, det är att alltså man känner ju igen det här händelseförloppet. Alltså, hur kan vi vara så förundrade över det här varje gång? Alltså, efter en krasch så ska massa forskare sätta sig ner och träda på vad det var som hände. Vi vet ju vad det var som hände, för det är exakt så här det går till varje gång. Det är en tanke jag har. Den andra tanken jag har är, det känns ju också som att när det här väl sätter igång så är det omöjligt att stoppa, fastän att det inte borde vara det, för vi har sett det förut.
Mm. Alltså, så känns det ju. samtidigt så säger Lars två saker. A, man märker inte de krascherna man har undvikit.
Smart.
Det kan finnas ett antal krascher där ute som vi har duckat för att vi har lyckats vända någonting i rätt tillfälle. Och så har vi bara fortsatt som vanligt.
Ibland tänker jag på att Säpo kanske stoppar en massa terrordåd utan att jag vet om det.
Kan eventuellt hända. Det andra är då att vi skulle kunna undvika det här helt om vi hade ett helt annat ekonomiskt system. Alltså där man till exempel inte är fri att spara i tillgångar överhuvudtaget. Eller att man inte har...
marknaden.
Typ. Eller att man inte har rörliga pengar helt enkelt. Då skulle det vara ganska otroligt. Men då får man göra avkall på ganska mycket annat. Och då är frågan, tycker man att det är värt det? Och vi som samhälle just nu verkar ju inte tycka det i alla fall.
Nej.
Nej, vi har liksom vant oss vid det här. Men Lars håller samtidigt med dig. Alltså det är lite väl förutsägbart alltihop. Och om han får höja blicken och gissa hur en ny krasch, för kanske mer samhället snarare än för en fotbollsplattform, skulle se ut, då kommer det nog bli ungefär på samma sätt som de krascherna vi känner och älskar.
Jag är lite rädd för ibland att vi lär oss lite för lite egentligen, att vi har en viss tendens att upprepa den här typen av misstag. Och glömskan är stor, va? Och minnet är väldigt kort. Så att jag skulle kunna tänka mig att det skulle se ut som 2008 ungefär, en gång till.
Och med de ganska dystra orden så är kapitalet slut.
Nu tycker jag att du och jag och alla våra lyssnare går och tar oss en lång funderare på vad vi kan lära av historien.
Gör det. Om vi alla gör det nu, lär oss av historien, och så går vi in nästa vecka med liksom en nyfunnen insikt helt enkelt, som gör att vi kan undvika krascher för alltid.
Mot en kraschfri framtid. Let's go.
Har ni någon spektakulär börskrasch som ni inte tycker att det rapporterats ifrån nog, så kan ni mejla mig på gunnar@monopolmedia.se.
Eller mig, asa@monopolmedia.se. Ja,
ja, vi hör ju.
Ja.
Kapitalet görs av oss samt av Therese Kristoffersson och Jakob Buschell. Kristoffer Krok har mixat det här. Gå in på poddtipset.se och signa upp för de bästa poddtipsen. Hej då!
Hej då!